Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, här är Burlesque-podden. Vi sitter på Custom Music Productions och vi har Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering. Burlesque-podden produceras av Brännström och Lundgren Gästproduktion HB och jag som pratar heter Aurora Brännström. Allt är precis som vanligt. Det här programmet är det tredje av de här Club Kids som vi har haft två stycken tidigare av i samma serie. Det här är en del av det sexualpolitiska arbete som vi också driver med den här podden och som jag fick ett arbetsstipendium för att bedriva från Ottarfonden och RFSU. Det var mycket jag skulle säga idag. Så del tre av Club Kids, välkomna till det och varmt välkomna Bodil Hasselgren och Anna Jarl.
Tack så mycket.
Ja, kul att ha er här.
Kul att vara här.
Och ni är så snygga idag.
Detsamma.
Jag ska be er att få presentera er själva lite kort innan vi sätter igång med diskussionen. Mm. Men jag tänkte också säga till lyssnarna, Anna, jag tycker du var lite rolig. När vi bokade er, eller när jag bokade er hit, så sa ju du det att jag vill jättegärna vara med, men jag kanske måste anmäla jäv eftersom jag nu sitter i Dekadans styrelse. Och ja, inte bara i styrelsen, utan du är också den nya ordföranden.
Ja, precis.
Ja, men jag tror så här att vi får anmäla jäv alla tre. Ja. Eftersom Bodil sitter också i styrelsen, ja. Och jag är faktiskt valberedare. Precis. Men sen är det också det att jag tycker inte ens att vi behöver göra det, för att jag skulle kunna anmäla jäv till många saker i den här podden. Mm. Så, just drop it. Men ändå tack för det.
Vi är lite partiska, kan man säga.
Ja, kanske. Ja, och vi kommer säkert att prata lite om Dekadans idag också. Det tror jag, det är oundvikligt oavsett. Men framförallt så kommer vi prata om klubbkultur i Sverige och kanske utomlands. Men snälla ni, vilka är ni som sitter här?
Nej, men jag heter Anna, som sagt, och jag har väl varit aktiv i klubbvärlden inte så länge som folk kanske tror i den här liksom subklubbvärlden. Mm. Nu när man sitter ordförande så kanske det är många som tänker att oj, då har man varit med länge, men jag har kanske varit med i 2,5 år.
Jaha. Och, ja, nu blev jag
sen har jag alltid liksom, jag har nog haft liksom en alternativ, jag har en alternativ bakgrund. Jag var ju en av de här emosarna på Plattan liksom, så fort jag lyckades ta mig till Stockholm så var det grejen liksom. Och så gick jag gärna på rockpub och så. Men sen, det tog ett tag innan jag upptäckte den här världen, men den har verkligen gjort jättemycket för mig. Mm. Men min första fest, det var på Wish faktiskt, som jag hade det. Och sen har det eskalerat. Det är ju via min partner som jag har engagerat mig i Dekadans exempelvis. Också varit liksom, nu är det ju mest BDSM och fetischklubbar som jag tycker är kul. Mm. Men sen så finns ju de här liksom techno, queer, gay-klubbarna också. Mm. Med bra teknomusik som också är superkul att gå på. Mm. Som jag har upptäckt nu.
Just det. Mm. Aha, där ser man. Ja. Mm. Och Bodil?
Ja, jag har nog varit i liksom BDSM-fetisch-scenen sedan ungefär 4 år tillbaka, tror jag att det är. Men jag började faktiskt med att gå på mer burleskklubbar. Jag var på Fröken Frauke när det var. Men det är ju fortfarande såklart. Mm. Men det var där jag liksom började mera. Sen blev jag medtagen av en studiekamrat i Uppsala till min första dekafest. Och det var verkligen, för mig var det verkligen som att hitta hem. Mm. Alltså jag har väl likt, jag var väl också emo i min tonårsperiod. Men kände väl inte riktigt att jag passade i det på något sätt. Men just det att när jag var på min första, det var en dekafest då.
Mm.
Och det var på Slakthuset. Och jag hade nog mindre kläder på mig än jag någonsin haft liksom, bland folk tidigare. Och bara kände mig helt trygg. Det var liksom verkligen bara så här, jag kan vara här och gå här och känna mig bara som jag är. Och det kändes så himla bra. Så sen har jag hållit mig fast och börjat engagera mig mer i det.
Mm.
Och har även gått på andra, men techno, gay, queer, fetischklubbar också.
Mm.
Men det är det jag började med.
Just det. Så. Ska vi försöka ringa in vad det är vi pratar om här? Du, Anna, du säger att 2,5 år har du varit en del av den här subkulturen.
Mm.
Och vad innefattar det för dig?
Ja, för mig, för min del då, eller vad? Alltså,
eller vad menar du när du säger så? Vad är det för vad är det?
Alltså, det är ju liksom ett litet community skulle man kunna säga. Eller ganska stort ändå. Som handlar om utlevnad på ett eller annat sätt.
Mm.
Och det kan vara utlevnad av att få se ut på ett visst sätt. Eller få leva ut sin sexualitet. Eller liksom en viss musik. Eller en viss människor runt omkring sig. Som inte går att hitta liksom i de vanliga. På Stureplan eller liksom, vad man ska säga. Och det är väl den genren eller kategorin om man ska prata om det övergripande.
Mm.
Sen så finns det ju liksom kategorier inom.
Mm.
Wish är ju liksom separatistiskt bara för kvinnor och icke-män.
Mm.
Ja, de som...
Just det.
Som vad heter det? De som säger att de är kvinnor.
Mm.
Och deka är ju liksom, det är ju mer fetischplaggsinriktat liksom.
Mm.
Men också med utlevnad.
Ja, utlevnad, det är liksom där på något sätt den röda tråden finns.
Ja, ja. Precis. Och sen så sker ju den på olika sätt. Liksom. Antingen sexuellt eller i hur man framställer sig själv.
Ja, nej, men det tänker jag, det är väl ganska så här på pricken också vad jag önskar att du ska svara. Eller så här, bara, för våran, ja, men så här, våran lyssnarkrets eller inom burlesque-communityt eller med omnejd är ju...
Mm.
Är ju ute efter att få leva ut inom liksom sig själva i ett uteliv. Eller, ja, det är inte bara ett uteliv skulle jag inte säga. Jag skulle säga att det blir liksom ett extended uteliv.
Mm.
Men utifrån att man vill leva ut på något sätt.
Precis.
Sig själv.
Mm. Ja, och som också liksom skiljer sig från vardagen. Alltså, som skiljer sig från det man annars var.
Ja,
på något sätt.
Mm.
Ja,
precis.
Och du håller med, Bodil?
Ja, jag håller absolut med. Ja, men det var väl liksom det jag försökte förklara, alltså just det här med min första dekafest, att det var, ja, men det kändes som att det var alla möjliga människor där.
Mm.
Att det inte fanns, jag tycker att det är mycket så allmänt, oberoende på vilken klubb, liksom, klubb man går på när det kommer till BDSM fetish, även burlesk, att det är liksom, det är väldigt åldersblandat, det är folk av alla möjliga liksom könstillhörigheter och liksom så.
Mm.
Och jag tror att det är det som jag tycker är så pass bra. Att det känns, för om man går ut på en vanlig klubb känns det ofta som att det är ganska alltså, ålderssegregerat. Liksom.
Mm. Mm.
Att det är en viss åldersspann. Men inom BDSM fetish så är det liksom alla möjliga. Så. Det tycker jag är jättekul.
Ja. Det är väldigt intressant det här tänker jag. Och det berör ju både burlesken och BDSM-communityt. Det här att man kan känna sig, att ha ett behov både av att höra till, men också att befinna sig någonstans där det är liksom accepterat med en bredd.
Precis.
Att det är ganska så här, ja det är både och där, det är komplext, därför att det är ju en bredd, men samtidigt så är vi ju kanske ganska lika, det är ja, vi som söker oss, eller?
Ja men det blir ju en partiskhet eller en separatism på ett eller annat sätt. Och det tycker jag ändå, alltså det är ju öppet på ett sätt. Mm. För att man accepterar många olikheter. Av människor, åldrar, precis, och former och färger.
Sen har du ju de flesta klubbarna också medlemskap. Alltså det är inte så att man kan komma dit hur som helst. Utan man måste vara medlem.
Eller dresscode.
Eller dresscode som Decadence har. Mm. Även andra fester. Liksom. Just för att det ska bli mera en trygg plats för dem som faktiskt kommer dit. För att det kanske är den enda gången man får på sig sina latexplagg. Eller läder, eller uniform, eller vad det kan vara.
Och utan liksom att det kanske blir så här utstirrad. Precis. Av de som går runt i skjorta, kavaj och röda byxor.
Ja, man ska säga. Det är mycket sånt ute på utelivet annars ju.
Ja.
Så.
Ja, slippa bli liksom soifierad, eller vad man ska säga.
Soifierad, ja. Ja. Jag förstår vad du menar.
Hur, liksom.
Ja. Hur hittade ni till den här världen, eller till det här, de här communityt?
För min del så var det ju via min partner, så jag har varit nyfiken väldigt länge och så på den här världen, eller på den här utlevnadsdelen, men jag har inte riktigt förstått eller vetat vad jag ska leta för att hitta världen. Och klubbarna liksom, vilka ska man känna, var ska man gå, det kan ju vara en tröskel liksom. Så det var ju tack vare min partner som jag sen förstod att men Wish finns ju. Och sen så var det en kamrat som jag jobbade med lite som också uppenbarligen gick på Wish. Och det kom upp i samtalet när hon pratade att så här, jag har ju träffat den här personen som jag är så intresserad och tycker jättespännande liksom. Och då sa jag att så sa hon att hon gick på de här festerna, så då gick vi tillsammans på den första festen liksom. Så det vart min väg in, de här personliga kontakterna, och jag tror att det är ganska vanligt, men jag skulle vilja ändra på det lite grann också. För jag tycker att du ska inte riktigt behöva känna någon för att komma, alltså det tycker jag, den tröskeln är för hög. Och jag skulle vilja se mer att det blir mer öppet i samhället. Att det är mer accepterat. Och att du inte känner dig nervös för att ta steget att gå till en sån fest. Antingen själv, det förstår jag alltid är svårt när man ska på ett nytt ställe. Men också med en vän som kanske aldrig varit på en sån fest innan. Att man behöver inte känna någon för att man ska gå dit. Utan det är mer socialt accepterat.
Ja, för jag tänker att det är liksom att man mer måste tänka på BDSM och fetisch och så, att det är liksom en sexuell läggning liksom. Som att tänka, i det kan man ju vara gay eller bi eller hetero liksom, eller pansexuell eller vad man nu är. Men att det mer är det, och att liksom då känna att man dras till vissa saker, man kanske dras till en fetischmaterial eller vad det nu kan vara. Och att man då känner direkt, ja men då vet jag att det finns en klubb dit jag kan söka mig för att träffa andra som är likadana. Alltså jag tror att jag vill gärna att man ska kunna se på BDSM och fetisch mer på det sättet. Liksom. Det behöver inte vara någonting som är undangömt, även om det finns en mening med det också. Men att det ska vara mer öppet, som du säger. Mer öppet, och liksom den här tröskeln att så här, ja men då måste jag ha den här personen som jag vet om går, som jag kan följa med. Liksom.
Ja, men det finns ju fortfarande mycket stigma kring det.
Ja.
När tror ni att vi kommer kunna upphäva det? Har ni någon vision eller?
Under min tid som ordförande i det kan.
Ja.
Vi håller tummarna.
Ja,
det gör vi. Nej, men på det sättet är jag väl väldigt engagerad och kanske brinner lite väl mycket ibland, men jag tycker att vissa processer många processer är lite för långsamma, och ibland vill man skynda på dem för att det är dags nu liksom. Och det är många som säger det, och många frågor, men just den här frågan om liksom klubbliv och utlevnad så är det inte riktigt så många som pratar om det. Men nu har det ju varit lite mer prat om det i början av det här året, med tanke på att vi fick en klubb som fick ganska mycket prata om sig.
Ja, ska vi nämna namn?
Ja, Klubb Naket drog igång. Och jag var där med ett gäng på deras välkomstlördag, öppningen. Och det var ju fullpackat med folk.
Ja.
Sen har det varit där en gång till, och då var det inte så många alls.
Nej.
Nej.
Var du med?
Nej, jag var inte med.
Nej, du var inte med. Men den öppningskvällen, den var spännande. För de har ju det här helt underbara perspektivet, tycker jag. Att så här, du ska kunna komma precis som du vill, precis som du är.
Mm.
Och ja, vi liksom... Vi premierar dig om du kommer utan kläder. Liksom. Ja. Den är ju fin.
Det är så namnet.
Då liksom, man sätter en önskan om att så här, det här ska vara öppet och fritt. Och man ska kunna vara naken och bekväm.
Mm.
Sen vart väl öppningskvällen lite... Just att man får komma in hur som helst. Så vart det lite så. Och att det ligger väldigt nära stan. Så var det väldigt många som kom in som kanske bara tyckte att hoho, vad roligt liksom. Mm. Ska man testa det här spännande liksom. Men så fanns det ju folk där som jag känner också. Jag känner igen och som liksom tycker att det här är ett viktigt klubbliv för dem. Som fanns där. Men,
Just det, men då kanske det ändå behövs regler eller om man ska säga ramverk
jag
i alla fall.
Jag tror att båda behövs väldigt mycket. Jag tror båda att liksom klubbar som Klubbnaket eller mera nu har ju de techno liksom klubbar jag varit på som har varit mer liksom underground klubbar mer rave liknande tillställningar har ju också varit att man måste registrera sig och liksom för att kunna köpa biljetter och så vidare. De har ju oftast inte haft dresscode på samma sätt som Deka har till exempel.
Nej.
Men att det ändå är liksom ja men man behöver inte gå i fetischkläder för att komma in liksom.
Mm.
Jag kan gilla det, men jag tror att det är väldigt viktigt att det finns sådana klubbar där det också är. Du kommer inte in om du kommer i liksom röda chinos och en vit skjorta. Alltså det går så.
Eller täckjacka.
Eller
liksom. Det var vissa som gick ner i täckjacka också. Ja. Så man bara, men vad är du här?
Ja, liksom. Men det blir väldigt... Ja.
Ja. Men då antar jag att de som släppte in inte ville liksom begränsa någon, låter det ju som.
Nej.
Precis.
Nej, men det finns ju en bra grej i det. Liksom,
men de ville hålla öppet. Sen så tyvärr är det ju så att har man ett syfte med sin klubb och det är någon som bara går dit och inte alls liksom hänger med på anledning till varför det finns varför klubben finns så försvinner ju sakta det syftet med att ha klubben. Till exempel vi har strikt dresscode på Deka tycker många. Vitsen är för att det är ju gästerna som kommer på Dekadens som gör en fantastisk fest. Och då är det så tråkigt om vi skulle släppa in någon som kommer med liksom rutig skjorta. Just det exemplet.
Rutiga skjortor vill vi inte ha.
Nej, men om det inte är latex.
Nej, men det skulle vara jättehäftigt. Ja. Men, nej, men för det är ju just det här. Alltså att, men som du säger, det är ju gästerna som gör festen. Och det är så många som liksom klär upp sig till... Alltså det är verkligen, de lägger ner så himla mycket tid på outfits att det ska funka i dresscode. Liksom. Och då blir det ju så här, då måste vi ju försöka hålla den nivån på det också. Alltså att... Det är, ansvar.
Men tror ni liksom med exemplet här också med Klubbnaket, det kanske inte behöver vara det enda exemplet, men att så här, gemene man, om man kan säga så, längtar, alltså att fler längtar efter...
Ja, det tror jag. Ja. Absolut.
Som kanske inte vet om det eller som inte vågar. Eller.
Ja, det tror jag. Definitivt. Jag tror att det är egentligen, alltså det är nog mer vanligt än vad många tror att det är. Liksom. Men att för en del handlar det nog också om att, så här, ja, men att våga. Att liksom inse att det är faktiskt helt okej.
Ja.
Alltså, gör det du vill. Typ. Men man är nog ganska rädd liksom att så här, vad ska folk tycka? Om det kommer ut på jobbet eller i, så. Och det är det jag menar. Med, alltså det är fortfarande ett stigma kring det.
Just det.
Det skapar ju en intressekonflikt som resultat. För att självklart, alltså man skulle vilja ha till exempel som Klubbnaket. Det är ett första trappsteg för de som kanske är nyfikna. Och sen så finns det liksom andra fester att gå på där man sen kan, när man vet att jag vågar, så vet man att men då kan jag gå på de här också. Sen blir det ju en intressekonflikt om vi bara skulle ha den typen av klubbar. För, då, för de gästerna som är vana, som vill ha utlevnaden, som vill ha... För det är ju att man vill ha folk runt omkring också som ger någonting tillbaka, som skapar en trygg miljö. Och det blir separatistiskt liksom, på ett sätt. Men det är viktigt. Så blir det ju liksom att då skulle det förstöra om man bara tillåter någon som kanske, nu ska jag doppa tån här och så springa tillbaka liksom.
Just det.
Ja.
Precis.
Men jag tänker att det är också, måste väl också ha att göra med det här med att det handlar om sex. Att det vi pratar om nu, utlevnad. Det behöver ju inte nödvändigtvis vara sex, alltså rent kötsligt sex.
Mm.
Men det handlar ju ändå om det. Och sexighet eller sexualitet, läggning.
Mm.
Och att där finns det ju mycket tabun och stigman. Absolut. I samhället.
Och det kan man ju förstå att folk inte vill dela med sig av saker man gör rent privat alltid. Liksom, man kanske inte vill göra det helt öppet.
Mm.
För det gör man ju inte liksom... Om man inte håller på med BDSM så kanske inte det är det man sitter och pratar om alltid på liksom lunchrasten. Eller något. Alltså, men just att man ska kunna göra det.
Ja.
Det är det jag vill försöka.
Men det här tycker liksom. Jag är väldigt intressant. Alltså det här med alltså BDSM-utövare. Hur bekväma många av oss ändå är att så här, ha sex offentligt.
Ja.
Vad är det som, varför då? Måste det vara så, undrar jag ibland.
Nej, verkligen inte. Det kan ju, jag tänker liksom BDSM är väl egentligen bara det man gör med personerna man gör det med. Sen var man gör det. Det är väl egentligen lite...
Så, men vad tror ni, jag har ju en egen teori, men vad tror ni liksom att det beror på att det just är vi? Eller vi som har tagit initiativ att vi ska kunna ha sex på en klubb offentligt till exempel. Ja. Snarare än... Ja, okej, nu fattar jag att jag liksom generaliserar ju jättemycket här. Det är klart att det finns swingersklubbar och det finns andra typer av fester. Absolut. Men just klubbar på det här sättet. Där man också kan dansa och dricka alkohol och liksom, så vidare.
Jag tror att det redan är att man har öppnat den dörren. Man har liksom öppnat en dörr till att titta på sex och sexualitet som någonting annat.
Mm.
Och då är man mer öppen. Man är inte lika rädd eller så här nervös inför att öppna flera dörrar sen också och se vart de leder till. Utan om man har öppnat den dörren, man har gått ut genom den och bara, oh, det här var roligt. Ja. Så vill man liksom kolla vad som finns bakom de andra också.
Ja.
Och det är nog det jag tror som, det är nog därför... vanliga pubbar i Stockholms stad till exempel inte har dark rooms.
Ja, hur skulle det funka?
Ja, den raggningsmarknaden.
Ja,
herregud. Där kan man snacka köttmarknad.
Ja. Men det är ju det. Det är ju mycket värre och hårdare
i kultur. Absolut. Ja, men det var det jag liksom också första gången jag var på det. Jag återkommer till det. Men att det verkligen var men den här känslan av att så här, det är ju inte på något sätt liksom... När man är ute på en vanlig klubb så vet ju alla... Eller okej, allting handlar ju inte om sex. Men det mesta handlar ju om att man ska ragga. Liksom.
Få hem någon.
Hemsläpp liksom. Så. Mm. Och går man då på en liksom... Om en BDSM-fetischklubb... Så är det ju oftast ganska underförstått att folk kommer ha sex. Och det kommer ske här. Liksom. Mm. Oavsett hur den sexuella handlingen ser ut.
Det är ju enklare faktiskt.
Det är ju enklare. Och det är lite så här... Ja, men okej, vi tänder på varandra. Då kan vi ju gå och göra någonting åt det då. Då behöver vi liksom inte... vänta tills... Och det behöver inte heller vara så himla... ett spel att spela heller. Utan det kan vara mer... Ska vi göra den här grejen ihop? Liksom. Behöver inte vara så. Men det kan vara det.
Ja.
Det blir lättare, som sagt. Liksom.
Jag skulle vilja formulera det i så här, en slogan.
Ja.
Samtycke i luften.
Ja.
Samtycke i luften.
Ja. Mycket bra. Ja.
Lite love is in the air.
Ja, liksom. Samtycke.
Ja. Vill du förklara det där?
Nej, men, men jag tror att det är mycket när man pratar om så här, klubbkultur. Eller kultur överlag. Vad brukar det vara för kultur på ett vanligt uteställe? Ja, men det är ju mer den här att man kanske går ut med killgänget, nu generaliserar jag.
Mm.
Och sen så liksom är ju det där, det ligger en liten press på att du ska liksom, du ska ju få hem någon ikväll, för annars är du inte riktigt man. Eller? Nu hårdrar jag det. Du kanske någon blir provocerad. Och sen så är det ju då att då kanske man inte tänker på det här, oj, men jag kanske ska kolla med den andra personen att det är okej att jag gör någonting. Och då blir det den här osunda kulturen av att man raggar för hårt eller man tar på någon fast man inte får göra det.
Mm.
Medan den här typen av klubbliv som vi pratar om, med undantag för när det inte finns några regler, för då är det inte, tyvärr så är det inte liksom lika tydligt, för då kommer den här andra kulturen in.
Mm.
Men om den som vi pratar om så är det mer... uppstyrt. Man vet liksom, det här är de reglerna som gäller, förhåller till dem.
Mm.
De som också, när man pratar om klubben med BDSM-utlevnad så är det ju liksom i kulturen att du måste förstå dig på samtycke. Sen är det vissa som inte kommer följa det ändå och det är jättetråkigt. Men kulturen är liksom samtycke och det är det jag känner att det är samtycke i luften.
Ja, men det är en väldigt bra sammanfattning för det är väl det jag menar också. Alltså att det är mer öppet på det sättet att det liksom är lättare att prata om sex och liksom sex händer. Men det är ju också det här hela tiden kolla av samtycke. Att det finns där. Mm. Liksom det är en naturlig del av det. Eller det ska i alla fall vara det. Och jag tycker att det är det till stor del.
Mm.
Ja.
Ja, men det tänker jag också att det måste ju ändå vara lite nyckeln. Alltså just det här att det finns ramar. Mm. Att det finns regler. Mm. På liksom de, många i alla fall av de klubbarna som vi väljer att gå på.
Ja.
Mm. Jämfört med att vara ute på köttmarknaden och inte ha några regler alls.
Precis.
Bara krav och normer att utgå ifrån.
Precis.
Det var ju lite spännande. För man får ju ta upp klubbexempel, eller hur? För det är roligt.
Ja.
Nu vill man bara säga, jag har varit här.
Det är bra.
Men jag var på Erectus här för ett tag sedan.
Mm.
Och det är ju en teknologi-queer-klubb liksom. Mm. Som inte har något speciell vad det gäller dresscode.
Mm.
Så. Men det är många som kommer dit och är härligt pimpade ändå, om man får uttrycka det på det sättet. Och jag gick ju dit, då hade vi varit på Klubb Naket för andra gången då, och se, men vad har hänt nu här liksom, nyfiken, kolla in. Sen så kände vi att nej, men nu vill vi dra vidare där det är fullspäckat med folk och bra musik och dansa till. Och det var ju första gången och det var så spännande. Det var ju liksom blandning på kläder. Kulturen var också den här, jag upplevde liksom samtyckeskulturen som jag pratade om.
Mm.
Men jag är ju lite exhibitionistisk lagger också. Titta på mig! Så jag kom ju liksom med mina fina harness underkläder och så ställde jag mig uppe på någon sån här höjd. Och bara så här, nu ska jag stå här och dansa. Och det, jag har nog aldrig varit med om att människor av vad jag inte identifierar som väldigt många olika kön bara liksom bara stod och dreglade. Ja, och man bara, men gud liksom.
Ja.
Och så, det var jättetrevligt liksom på det sättet. Men jag tror aldrig att jag har sett kvinnor dregla så mycket när de
har tittat. Gud, det är ju drömmen för en exhibitionist.
Ja,
verkligen.
Ja, men det var helt fantastiskt. Så fick jag liksom tjejrag där på slutet och bara,
Hon
var ju skitsnygg så att jag var nöjd.
Härligt.
Ja. Men bara en sån grej. Och just det att där är det inte dresscode, vad jag har förstått. Liksom. Men kulturen finns ändå, det är coolt.
Mm. Men att det kanske inte heller är som, jag tänker, ja, nu har inte jag varit på Klubb Naket, men att det kanske är till skillnad från Klubb Naket ännu lite mer det här viss typ av, men alltså det är inte öppet för alla, utan man kanske går dit om man liksom har det gay och techno. Alltså, så.
Mm.
Och då kanske det blir ändå lite mera, ja, men lite, inte dresscode, men lite mer regler kring det. Outtalade regler, men ändå.
Ja,
så kom jag på en sak till.
Uh-huh.
Det är ju föranmälan.
Ja, exakt.
Du kan inte bara gå rakt in.
Och det gör ganska stor skillnad när det är det. Liksom. Ja.
Ja, jag tycker jag är väldigt så här kluven till det där. Jag tycker på ett sätt att det är bra, för att det brukar bli bra på de festerna eller på de klubbarna när det är en föranmälan eller att man måste registrera sig. Men samtidigt så är det ju tråkigt om man liksom kommer på i stunden att så här, fan vad kul det skulle vara att gå på det här.
Mm.
Men då kan jag inte det.
För du har inte anmält mig. Nej, precis. Mm. Jag tänker det är väl också lättare för klubbarrangörer när det är föranmälan, kan jag tänka mig. Speciellt om det är, ja, alltså nu däcker den sig ju absolut så, eftersom det är dresscode och begränsat antal såklart. Men jag tror att det mer kanske handlar om det.
Jag tänker att det blir mer liksom öppet för planerande människor än spontana.
Spontan som man är.
Ja.
Det är inte jag, kan jag säga. Så för mig passar det väldigt bra att planera in i förväg.
Mm.
Annars blir det liksom inte. Ja, jag sitter och jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig an det här ämnet.
Nej.
men jag skulle så gärna vilja prata lite mer ingående om just BDSM.
Mm.
Om det går i den här kontexten.
Ja.
Det finns ju många ingångar man kan gå där. Men grejen är att jag har en person i min närhet som verkligen har Ja, som inte är i det här communityt. Mm. Utan som kommer utifrån den andra världen som finns där ute.
Mm.
Och tycker att så här, men gud vad du pratar om det här BDSM hela tiden i podden. Och det är som att det är så vedertaget. Och, men jag förstår inte. Och jag förstår inte varför man måste blanda in aggression i sex. Och jag förstår inte varför man måste leka med.
Mm.
Eller, jag tror den här personen säger inte ens leka med. Utan bara, jag förstår inte varför det måste vara ojämna maktförhållanden och så vidare.
Fast jag brukar tänka att sex... Okej, nu håller jag ju på med BDSM. Så det kanske blir väldigt så. Men att sex är ju ganska mycket om maktförhållande redan som det är.
Mm.
Ofta, tycker jag. Jag tror det man gör i BDSM är mer att man sätter ord på det. När man pratar om det. Och sen finns det ju så himla mycket olika saker man kan göra inom BDSM. Alltså så att...
Eller hur? Och det är därför jag
det tycker... Lite så här, det behöver ju inte alltid handla om att man ska göra illa någon. Eller att det ska vara... kontroll på det sättet. Det kan ju vara psykisk.
Mm.
Det kan ju vara...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Alltså det behöver inte vara sexuellt heller. Det är ju det. Det Nej. Behöver inte vara penetrationssex i slutändan.
Mm.
Så det, jag tycker att det är lite att
ja. Förminska det. Ja, men precis. Det. Nej, men, och det är det jag känner liksom, att när jag har fått de här kommentarerna så har jag blivit arg.
Mm.
Första känslan faktiskt.
Ja. Mm.
För att då känner jag så här, men gud. Är det liksom så det uppfattas och har jag misslyckats så fatalt med att prata om de här sakerna och det här med ömsesidigheten och samtycket som är så viktigt? Ja. Har jag missat det liksom?
Alltså jag skulle säga så här, man måste inte förstå sig på Nej. Det om man inte vill. Men om man vill förstå sig på det och har liksom en nyfikenhet och intresse, för jag... pratade ju också nyligen i tv om min öppna relation. Och det är ju många som inte heller förstår sig på det.
Mm.
Och jag tror oftast handlar det om att förklara att det är inte så himla annorlunda.
Nej.
Mm.
Och att det inte är just den här, det som är svårast kanske som om man är BDSM-utövare. Jag är ju också det.
Mm.
Men inte alltid.
Nej. Ja, men, precis.
Men att det finns så många fördomar. Till exempel om man pratar om aggressioner. Varför måste det finnas aggression i sex?
Mm.
Det behöver inte finnas aggression Nej. När man är utöver BDSM. Aggression är ju en känsla.
Ja.
Det kan ju någon som har ja, vad vi kallar...
Du kan ju arg och hålla på med BDSM.
Ja. Ja. Det är ju liksom, men precis, ja. Eller så kan du vara arg när du har...
Missionären sex.
Ja, missionären sex eller
alltså, vad det nu är,
har oralsex liksom. Med någon. Kan man ju vara jättearg inom dem. Det får man ju jätteroliga bilder i huvudet här.
Men, ja,
men så att aggressionen behöver inte alls finnas där. Men det här som man säger, men varför måste det finnas maktförskjutningar?
Mm.
Då måste man tänka på en sak. För jag har träffat många feminister som har problem med att de känner attraktion till att vara undergivna gentemot män som de träffar också. Att så här, men det är så jobbigt. Åh, du Anna som är feminist också. Mm. Och utövat, så här, kan jättemycket om det här och pratar jättemycket om det här. Mm. Kan inte du bara berätta för mig, är det okej eller är det fel? Liksom? Och då är det så här, men ja, om du är feminist så ska du 1, bejaka din sexualitet.
Mm.
Och 2, göra precis det du känner är bra. För dig, i din sexualitet.
Och om det då
så länge det är med samtycke precis, med andra människor.
Men ja. Liksom så här, och är det då att du tycker om att bli dominerad av män? Ja, om du gör det på ett sätt som får dig att må bra. Om det är på dina villkor, med samtycke.
Mm.
Ja.
Och en viktig grej att poängtera där också, det är att det är maktförskjutning, som du säger också, det är mycket maktförskjutning i det vanliga sexet. Man pratar om penetration istället för omslutning, exempelvis. Ja. Och liksom att mannen penetrerar kvinnan i liksom den heteronorma sexuella grejen.
Och jag tänker också så här mycket i liksom marknadsföring och liksom i serier och film och allt möjligt. Ja. Det är ju en ganska maktförskjutning i sexet man ser. Mm. Det är ju ganska sällan det är liksom en... Alltså,
precis.
Det är ofta manlig dominans i det. Eller, ja.
Och när man pratar om det så måste man då ta i beaktande att det handlar om att man leker med de här rollerna i BDSM. Och att det är någonting man medvetet gör i BDSM. Mm. Och i sin sexuella akt,
precis.
I sin sexualitet så leker man och spelar med de här rollerna. Jag är ju switch, så jag kan både vara det ena eller andra, både men, dominant och undergiven. Och utanför det sexuella så behöver det inte vara en maktförskjutning.
Nej,
liksom.
Just det.
Mm.
Precis. Mm. Men det är väl det här, alltså man sätter ord på det. Och det är väl samma grej när vi pratar om det här samtycke i luften. Alltså, man... Inom BDSM så pratar man så himla mycket mer om vad man gör sexuellt, har jag upplevt det. Både med den man har sex med, men även med andra. Om liksom hur man gör och vad man gör. Och det är, liksom, det är ju ganska vanligt förekommande med att man skriver kontrakt med en person man har en BDSM-relation till. Att så här, du får göra de här sakerna med mig under de här förutsättningarna. Och om det då, ja men så att man har det nästan som en överenskommelse liksom på papper ibland. Eller bara genom att man har stoppord eller... Ja, sådana saker.
Mm.
Men att man pratar om vad är det vi ska göra, vad är det vi gör tillsammans.
Det där är ju, men det är ju som det känns som att man säger det varenda gång när man tar upp det här, att det borde ju liksom gemene man göra.
Ja, alltid. Absolut.
Och gå igenom, alltså så här basic grejer typ, nu är vi ihop, vad är otrohet för oss?
Precis.
Exakt.
Vad är sex för oss?
Ja.
Vad vill vi inte göra liksom?
Ja, precis. Och det är därför det mest ofeministiska enligt mig, och nu är jag väldigt hård, men det är att undertrycka sin sexualitet och inte liksom ta tag i den, titta på den, varför känner jag så här liksom, och sen göra som man vill.
Mm. Sen är ju att det inte göra det, såklart liksom, svårare för vissa på grund av samhällets normer och strukturer.
Ja,
och det får man ju också på något sätt så här se, men att ändå ska finnas en möjlighet också att kunna göra det.
Mm.
Att det måste finnas rum där man som, ja men om vi nu är vi båda ser oss som kvinnor, liksom, att man, ja men det finns ett rum där jag kan i trygghet kunna utöva min sexuella läggning.
Mm.
Liksom. Att kunna plocka upp den här sexualiteten och kolla på den och liksom utforska den.
Jag tror att den här personen som jag nu har fått en del kommentarer ifrån, tänker sig nog att man inte har så mycket att säga till om. Att så här, om man vill hålla på med BDSM, då kan man råka ut för vad som helst. Men det är ju inte så. Och jag tänker att när man går ut med... Om man har en läggning. Mm. Vi pratar om det här som en läggning.
Mm.
Och som många andra liksom, sexuella preferenser är läggningar.
Mm.
Så har man ju förmodligen då, om man har den läggningen, tänkt igenom.
Ja.
Vem är jag? Mm. Samma sak som att gå ut och säga att man är flata. Mm. Eller... vad det nu kan vara, så har man ju förmodligen tänkt igenom så här, ja men hur blir sexet då? Vad är det jag vill och vad är det jag inte vill göra? Och på samma sätt som att man riskerar ju att vara med om inom situationstecken vad som helst, även som hetero.
Ja, absolut.
Eller,
men jag menar, det är ju bara så här, se på hela MeToo-rörelsen som har varit.
Mm.
Det är inte så att den, liksom, det som har hänt i den rörelsen som de här kvinnorna, personerna har berättat om, som att det skulle ha hänt bara inom en BDSM liksom, miljö eller relation.
Mm.
Alltså det finns ju även inom BDSM har det ju varit en MeToo-upprop.
Ja.
Liksom.
Ja.
Men det blir ju lite så här... Vadå, så att som kvinna är man helt skyddad från sånt om man inte håller på med BDSM.
Nej.
Det blir ju liksom väldigt snedvridet.
Ja.
Övergrepp sker och det sker i alla
i alla rum.
Alla rum, liksom. Mm.
Nej, men, och sen så tittar man på historiens vingslag, så kan man ju istället säga att den här för en kommande normen som vi har haft bakåt i tiden och som vi än får höra ibland idag, att du ska och nu utifrån ett heteronormt perspektiv, du ska tillfredsställa din man. Det är bara att knipa ihop och vara tyst och låta honom göra sitt. Den normen som vi har liksom i heterosexuella relationer som vi har haft jättelänge, den är ju jätteförtryckande. Och ett sätt att öppna upp och göra det möjligt för att ändra på det, det är också att vi, om man är kvinna då, eller definierar sig själv som det, att man vågar bejaka och prata om sin sexualitet. Och inte skämmas för hören. För att det är så mycket skam i det. Och vi har känt så mycket skam över att överhuvudtaget kunna vara kåta. Ja. Liksom. Och, eller få vara, att vi erkänner att vi kan vara kåta. Det, är liksom, det har varit jättetabu. Ja. Och då är liksom nästa steg att våga prata om och inte känna skam över att jag gillar smisk eller vad som helst. Liksom. Jag gillar att få den långt ner i halsen. Ja, jag vill ha det precis. Så. Eller inte. Liksom. Det ska vara okej.
Ja, men det är det. Det är exakt det som Anna sa. Ja. Jag håller med om allt.
Ja.
Precis.
Vilken tur jag har.
Ja, men jag känner att det är liksom... För det jag tycker att den här människan har rätt i är att vi behöver bena ut begreppet.
Ja.
Eftersom podden blir större och jag sitter och kan slänga mig med olika saker som jag tänker är självklara. Att, ja, men det är ju klart att om jag pratar om BDSM då förstår allihopa indirekt att så här, det är med samtycke. Det är med
nej, men precis. Ja.
Men vad klar jag blir då, måste jag bara säga. För att det är ju... Jättekul att höra att lyssnarna liksom blir med bara utanför den här kretsen också. För det är ju jättebra. Precis det jag vill.
Ja!
Yes!
Så bra!
Ja,
bra.
Ja, men det här... Ja.
Ja. Nej, men för att man också säger, BDSM är ju bara bondage och sadomasochism. Alltså, det är ju det står för. Liksom.
Mm.
Ja. Och det är, så här, det är ju så himla mycket mer än bara det. Säger man det så är det ju typ så här, ja, då är man ju igen i den här lilla lådan. Alltså,
just det.
Det är ju bara ett paraplybegrepp.
Ja,
liksom.
Ja.
Så vad man sen gör inom det, det kan ju vara, ja men som sagt, det kan ju vara en psykologisk förnedring eller psykologisk kontroll eller det kan vara, ja det finns så himla mycket olika.
Och då är det egentligen ganska svårt att svara på vad det är. Ja. Jag tänker på Darkside, alltså vår internet-community, där finns det ju listor på olika saker man kan göra, kinklistor, och den är ju väldigt, väldigt lång. Och den, jag tänker egentligen liksom, ju längre den blir, desto snävare blir den, för att då skulle man kunna fylla på med så mycket. Men
precis.
Så tips är väl att gå in där, skaffa ett konto och göra den här listan, så kanske man kan förstå omfånget att det är så stort. Sen så finns det ju sådana här BDSM-test som man kan göra också. Och jag tror att om man gör det själv, oavsett om man är intresserad av det eller inte, alltså nyfiken, så om man bara är nyfiken på att förstå det bättre, så kan det också vara en grej. Man behöver inte behålla sitt konto, man kan ta bort det sen.
För sen finns det ju liksom andra delar. Man kan ju också vara fetischist, alltså att man gillar en viss typ av, det kan ju vara material, det kan vara objekt, det kan vara alltså kroppsdel, alltså utan att hålla på med BDSM. Det måste man ju också såhär, nu klumpas de ofta ihop, och liksom bipodekadens gör ju det också. Alltså för att vi har fetisch och BDSM-fester. Men det kan ju vara helt åtskilt. Man kanske bara gillar latex, men man kanske inte gillar att bli slagen. Alltså, eller att slå någon, eller att vad det nu är, man gör det BDSM. Alltså så det måste man ju också på något sätt hålla isär, tänker jag.
Ja, men då undrar jag liksom, när tycker ni att man ägnar sig åt BDSM och när gör man inte det?
Ja, med maktförhållanden har vi pratat om.
Förskjutningar
och maktförskjutning. Och
maktroller.
Det är faktiskt värt att diskutera det här begreppet, så jag tänker inte säga att ja, så här är det. Men jag tycker det är roligt att prata om. Men jag tänker att det ska finnas liksom någon slags medvetenhet kring makt. Och den kan vara både psykologisk och fysisk. Och då tycker jag att då är det BDSM. När man liksom leker med makten.
Just det.
På ett eller annat sätt. Tror jag.
Ja.
Jag tror det.
Ja, men det tror jag också. Alltså makt är ju en viktig faktor, som du säger. Det tycker jag. Men jag skulle ändå vilja säga att... Alltså att är det inte uttalat på något sätt. Jag vill prata om det, vi sätter ord på det. Liksom, är det inte uttalat så skulle jag nog kanske inte vilja kalla det BDSM. På något sätt. Alltså det, fast det kan ju vara ändå outtalat. Men,
man har ju fått ändå, den där...
Ja,
den där... har du prövat BDSM någon gång? Och bara, ja, en gång när jag tog henne bakifrån så drog jag i håret och smiskade på skinkan. Liksom, ja. Ursäkta, grova. Ja.
Jo, men det
man får höra sånt. Och då kan jag tycka, ja men då håller jag med dig. Att det blir lite kanske långt att dra det och kalla det BDSM. Ja. För det handlar nog om någon slags, då tror jag att mer handlar om någon slags bild som man har fått av, kanske om jag får säga det, pornografi.
Ja, definitivt. Liksom,
att man, ja men det är
lite så här, rough, liksom.
Hårda tag. Liksom.
Ja, exakt.
Och det är väl det. Ja.
Men det kan man säga, för att jag tänkte också som du, Bodil, att det ska liksom ske i samförstånd.
Samtycke.
Liksom.
Ja, eller, det är väl makt och samtycke, ja, skulle man kunna liksom.
Precis, och det kanske... Kanske inte alltid behöver vara uttalat, men att man, då måste man åtminstone känna varandra så pass bra att man vet att nu går vi in i ett rollspel.
Eller, ja.
Eller att vi tar oss an roller som gör att makten förskjuts. Eller?
Ja. Alltså det kan ju också vara, alltså jag menar, för vissa är det ju så att man gör det liksom i speciella stunder. Det kanske bara är liksom rent sexuellt när man ska ha någon annan typ av sexuell aktivitet. För andra är det ju mer 24-7. Alltså att man vill vara dominerad eller dominera eller vad det nu kan vara. 24-7. Alltså alltid typ. Så tänker jag.
Ja, men det stämmer.
Så det kan ju också vara liksom med det som.
En sak som jag tänker är viktig att säga är ju att, men det, och det är också så här som jag kan tycka är självklart, men att man också har rätt att säga nej och säga stopp när som helst.
Absolut.
Oavsett om det är en stund man håller på eller om det är 24-7, tänker jag.
Precis. Ja, men det är det, liksom det här med stoppord. Alltså det pratar man ju väldigt mycket om inom BDSM, att liksom säger man rött så är det sluta helt och hållet. Liksom. Att man alltid ska hålla koll och kan personen inte, om man nu dominerar någon och personen inte kan prata av olika anledningar, så är det liksom ögonkontakt som gäller. Alltså att man ändå läser av.
Eller andra,
håller
i en
ficklampa eller någonting
som man kan blinka med.
Ja,
eller
klapp på någonting eller vad det är. Liksom.
Eller alltså, som gör ett ljud.
Att liksom, ofta är ju det här att, eller jag kan tänka i min liksom BDSM-praktik att det är den som är undergiven, om jag nu är övergiven. Om jag är den som
är underbart. Jag kan den som är det. Alltså, det där är faktiskt inte här skämt som jag med syster har. Okej, fortsätt.
Jag är så övergiven. Nej, men att man då, alltså det är ju faktiskt personen som är undergiven som har egentligen makten.
Ja.
Även om liksom, jag kanske är den som utför saker på personer. Mm. Liksom, så är det ändå personen jag gör det på som har makten. Att avsluta när, när den vill, när den behöver.
Det.
Liksom.
Ja.
Det tänker jag är viktigt.
Ja, ja. Ja. Nej, förlåt. Det är bara jag och min syster som har pratat om det. Ja, jag går igång på vad jag har övergiven.
Ja, det kan man ju också göra.
Nej, men det är ju som ni säger att liksom i många av de här, när vi pratar om de här den här klubbkulturen och i de här rummen på de här klubbarna, så är det ju, det är ju många som inriktar sig på BDSM och fetischism. Men inte alla. Superbra att vi kan bena ut BDSM-begreppet.
Fortsättning följer kanske.
Ja, precis. Det vill jag verkligen. Fortsätt diskutera där ute. Men att utlevnad behöver ju inte handla bara om det. Vad tänker ni där? För nu är ju det här burleskpodden och vi pratar ju oftast om burlesk. Och burleskklubbar där man klär upp sig och lever ut på ett annat sätt.
Ja, alltså för jag började ju liksom på något sätt i burleskvärlden. Alltså som besökare då. Jag har inte haft några sådana... Jag har inte gjort burlesk själv. Så.
Nej.
Men för mig var det ju där det började, att se de här personerna som uppträdde eller som gick på klubbarna liksom klä upp sig och liksom klä sig på ett sätt som var helt annorlunda från kanske hur de dagligdags ser ut. Liksom. Och att det blev det här andningshålet för personer. Alltså att man liksom såg att det var så här, nu är jag kanske som jag vill vara. Liksom. Och jag menar liksom bara rent så burleskframträdanden är ju väldigt en liksom typiskt, eller liksom tydligt utlevnad tycker jag. Att det är liksom, ja, då är det verkligen också exhibitionistiskt på något sätt. Att man står på en scen och liksom verkligen, ja, man kan ju klara sig eller så gör man inte det. Men alltså det är, ja. Så det tycker jag det finns ganska starka liksom, kopplingar ändå till fetischvärlden och så.
Alltså jag har ju aldrig varit, det här är ju så pinsamt att säga, men jag har aldrig varit på en burleskfest och det känns jättepinsamt att säga. Ja men precis, så sitter man liksom med en så här burlesk, vad heter det, verkligen en profil liksom inom burlesken och man bara, ja, och sen, men jag har alltid fascinerats av de här filmerna som har liksom burlesken, jag tycker det är så vackert, alltså och korsett. Man bara, oh my god. Men, och det roliga är att jag spelade en musikvideo
för
några veckor sedan.
Ja.
Där jag liksom ska leka burleskartist.
Fantastiskt.
Ja. Ja, och man bara, det är väl ingen så här appropriering på det här nu. Va? För att jag egentligen bara hoppar in och titta, jag är burlesk. Nej, det tror jag inte. Men det var väldigt roligt. Alltså jag älskar ju den grejen också, det här för mig handlar det mycket om det här förföriska och få vara en attraktiv mystisk kvinna och bara dra åt sig alla mäns eller människors uppmärksamhet att de bara, de blir lite åtrår en lite grann.
Det blir också en maktgrej tänker jag, det måste ju ändå vara det alltså när man står på scen och liksom här är jag, kolla mig.
Absolut.
Alltså, och det tänker jag finns där med.
Ja, men verkligen. Ja. Det där har jag mycket av.
Jag kan tänka mig det.
Ja, men verkligen. Det ska jag inte sticka under stol med.
Men det var en väldigt spännande upplevelse i alla fall att få göra den videon för att eftersom man kanske har drömt om det liksom. Som en liten, jag tänkte säga barndomsdröm, men då kanske folk börjar tänka liksom, oh, herregud, vem är den här personen?
Vad hade du för barndom?
Ja, nej men det här med att få stå på scen och bli uppmärksammad. Alltså, ja, men jag vill inte skämmas liksom. Över att vilja ha den bekräftelsen också liksom. Om man nu gillar det. Så.
Bekräftelse är ju väldigt mänskligt, skulle jag säga.
Sen är det ju liksom också, det är ju en riktig konstform, alltså själva burlesken, tycker jag. Alltså det är ju verkligen en egen, alltså entertainer nästan så.
Ja.
Så det är ju ashäftigt, bara det och liksom kostymer och allt det där. Det blir ju liksom en fetischism på något sätt också. Mm.
Kostymer, dans, musik.
Ja, men det är ju liksom,
alltså det är ju många delar som ska till som kanske inte är lika mycket inom liksom de andra scenerna som vi har pratat om.
Nej.
Då är det andra konstformer som är mer samspel mellan människor.
Ja.
Medan burlesken känns ändå som
uppträdande.
Så artistiskt.
Ja, verkligen.
Ibland tänker jag att så här, man som burleskpublik, nu uppträder jag också, jag är inte burleskartist men jag uppträder ju i de forumen, Minjas. Men som publik så vill man ju liksom, jag vet inte, få det här, man vill ha så stora ögon och bara vara i ett rus av, jag vet inte, det är det här Great Gatsby man vill åt.
Ja,
liksom. Och som du säger, att man vill bli förförd och man vill känna sig förförisk och man vill gå igång på med sitt kostymmakeri och liksom befinna sig bland människor som också har ansträngt sig.
Precis, och det är det.
Man triggar varandra lite i det.
Ja, men det är mycket. Och det är ju lite samma som jag tänker när man går på en dekafest liksom. Om man har så här, kanske köpte en ny outfit eller någonting. Alltså att man kommer dit och man vet att det kommer vara personer där som också har gjort det. Ja, men alltså det är ju lite det här exhibitionistiska också. Alltså att så här,
men
kolla in mig.
Exklusiv. För det blir ju exklusivt på något sätt.
Ja.
Liksom.
Och att man liksom får uppskattning från personer som anstränger sig lika mycket.
Ja.
Så.
Ja, men precis. Ja. Man får uppskattning men man känner sig inte som ett freak.
Nej,
och överklädd.
Exakt. Det är ingen freakshow.
Nej.
Det är ju något annat.
Ja, verkligen.
Det är nog där också rädslan kommer in för många. Att så här, oj, 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 vilken hög tröskel det är om jag ska lyckas komma in bland sånt här fint folk.
Mm.
Men liksom, vi är världens gulligaste människor.
Vi är jättesnälla.
Kom till oss, vi vill ha dig. Så är det faktiskt.
Ja. Jag tänkte säga det, Anna, att, för vi, nu spelar vi in de här programmen i förväg.
Mm.
Så att när det här sänds, nu när ni lyssnar här ute, så får ni faktiskt fråga Anna. Har du varit på burleskklubb ännu? Har Aurora dragit med dig på en klubb? Did it happen? Så får vi hoppas att det är så.
Jag vill ha en Great Gatsby-upplevelse, definitivt. Mm. Det vill jag ha. Något pompöst och storslaget. Det, ja.
Vi måste ordna underbart. Det.
Ja. Längtar.
Ja. Ja. Är det någonting som ni vill säga som slutord? Slags plädering kanske.
Ja, men jag har en plädering.
Ja, men kör på.
Absolut. Och det, nu när vi har pratat lite om så här olika fester och sånt. Jag har ju varit i Berlin en gång också på German Fetish Ball. Och det var helt fantastiskt. Mm. Det var ju många olika fester där, Kit Kat Club och hela den grejen. Mm. Men sen så finns det så mycket i Stockholm. Det finns potential. Det finns liksom personer som organiserar fantastiska fester. Men vi vill ha lokaler. Mm. Ge oss lokaler. Stockholm måste bli bättre på att liksom se vad de här klubbarna kan bidra med. Mm. Det är så viktigt. Det skapar en öppenhet och ett nattliv, ett liv i en stad som vi behöver. Och människor kanske, mår bättre.
Men också så här, bidra till en bättre samtyckeskultur. Ja. Skulle jag säga. Ja. Jag skulle, om jag också ska säga någonting sådär samfundet. Att känner man att det här med BDSM är nog någonting jag gillar. Mm. Att på något sätt kom på fester. Gå på fester. Liksom våga göra det. Och jag vet att det kan vara jättesvårt. Det kan kännas som höga liksom, trösklar. Men som Anna sa, vi är jättesnälla. Liksom. Mm. Och det är liksom, ja, men på Deka har vi ju att är man ny, kommer på fest, då kan man alltid få en rundtur för att se hur det är. Alltså det är väldigt öppet. Liksom. Mm.
Mm. Nu har jag varit ganska hård i vissa saker, men jag är väldigt ödmjuk inför att man kan känna en oro eller känna att man inte riktigt vet. Så man får gärna prata med mig.
Ja. Alltså man måste ju vara nybörjare någon gång också.
Mm. Visst är det så. Mm. Hörni, Bodil och Anna, tusen tack för att ni ville komma hit.
Tack för att du kom.
Och tack kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner för att ni har lyssnat. Vi hörs igen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.